Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej allihop och välkomna!
Hej och välkomna!
Nu är det avsnitt 79 av Skilsmässopodden.
Exakt, ja. Det är ju stort.
Du, jag tänkte jag berätta lite vad vi ska prata om idag.
Mm, bra.
Vi pratar lite grann om det här vardagstjafset som dödar. Jag hörde en jättebra liknelse. Mm. Du ska också påstå saker som krävs för en konstruktiv separation. Mm. Och sen så ska du också, har du sagt, fråga mig lite grejer. Mm, ja. Ja, det är klargörande. Ja, jag har en ilskedos. Jag har en ilskedos som jag ska leverera. Inte ilska på dig. Okay, och sen har vi då ett lyssnarbrev som egentligen, ja men det blir en spännande moralisk fråga tycker jag. Ja. Och du vill prata om uppmärksamhet också. Nu vill du säga något, hör
jag. Ja, jag skulle vilja fråga dig en sak, för du har ju varit i Falun och haft en föreläsning.
Ja, det har jag.
Jag vill att du berättar lite hur det var.
Nej, men det kan jag inte göra.
Det
tar sån tid.
Nej, men det
var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det kom mycket folk.
Ja.
Och det som var roligt, det var att egentligen det som högg mest så här. Jag pratar ju om självkänsla, varför man har svårt att sätta gränser och sådana saker. Men det som högg väldigt bra, det var min metod för hur jag har fått typ så här. Hur jag har fått det till hemma med mina söner. Att jag aldrig någonsin diskar och så vidare. Det är hög.
Ja, men det var bra.
Det var jätteroligt. Och så blev det stå hej i lite så här lokalmedia och Radio Dalarna, P4 och sånt där. Det var kul.
Och jag rekommenderar alla som har möjlighet att köpa in den här föreläsningen. Så att jag får höra och se den.
Annars ska ju du betala mig här så att jag kan dra upp med bilderna.
Nej,
här.
Jag vill att det ska vara folk där. Och det ska, folk ska hurra och lyssna och vara glada. Och så. Mm.
Det får komma nästa gång.
Mm. Bra.
Nu kommer en fråga till dig.
Jaha.
Upplever du att du har en fast roll i vårt förhållande? Vad nu då?
En fast roll?
Ja, men sådär som det kan bli. Jag får alltid vara den bla bla, liksom. Sådär som det lätt kan vara i ett förhållande.
Ja. Ja, jag vet inte. Ja, på sätt och vis. Men jag...
Ja, för det är ju ganska vanligt.
Ja, alltså det, ja, så här. Jag kan tycka att absolut, jag har en fast roll och du har en fast roll. Och alla människor har fasta roller på olika sätt. Men det värsta är ju när man upplever att den här rollen inte är en roll man trivs med.
Nej,
som
precis.
Jag tror att många människor känner.
Ja.
För just nu ska jag inte känna sig, ja, hur är min roll? Ja, det är klart. Om jag tänker efter så, ja, kanske jag är si
och vart du drar det? Vad är det för roll du har då?
Nej, men jag tycker att jag har en roll av att vara ganska mycket, hålla humöret uppe sådär.
Nej, men shit.
Förlåt, jag sa ganska mycket, jag menar inte det, men var ja, uppåt pillers.
Menar du det?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har rollen av att laga mat.
Ja, det har du. Men jag har rollen av att städa.
Ja,
nej, men jag menar inte sådana, utan jag menar, jag vill stanna här nu vid det här med att hålla humöret uppe. Mm. För vad händer om du inte gör det då?
Nej, men jag tror att, för du har varit inne på det själv, att jag kan liksom så här, ta udden av konflikter genom att antingen liksom backa och liksom försöka och inte släta över, men liksom ta åt mig och göra det till någonting som man ändå kan skratta åt lite grann.
Mm.
Sådär. Och sen så tror jag också att det finns andra tillfällen när jag kan, vad heter det, få dig att sluta att vara så allvarlig om saker och ting.
Ja,
precis. Sluta ta så allvarligt på saker och ting. På det sättet menar jag att jag är lite...
Okej, okay. Och trivs du i den rollen eller vantrivs du?
Ja, absolut. Jag har inga problem med det.
Den ligger för dig, ja. Tycker du?
Tycker du att du har fått en roll?
Fått och fått?
Tagit.
Ja... Inte så tydligt, jag skulle säga nej, egentligen inte. Mm. Alltså man är ju som man är, men det är inte så att jag har en roll som jag tänker att så här måste jag alltid vara när vi är tillsammans. Så känner jag inte. Mm. Sen är jag ju på ett visst sätt som då kanske synkar med din roll liksom.
Ja.
Så absolut. Är det ju. Men jag tänker mer i mitt förra förhållande så hade jag nog en tydligare roll av att vara den som tog väldigt mycket ansvar till exempel.
Ja.
Vad hade du i din förra? Ditt förra?
Jag tror att jag hade väl också ansvar till 17, men det var olika. Jag hade vissa ansvar som var väldigt tydliga på mig. Sen tror jag också att jag hade rollen av att vara stark.
Jag tänkte nästan säga att det hade jag också, att man skulle vara stark jämt. Ja. Mm. Ja.
Jag tror inte att min exfru var svag, men jag tror att vi liksom, det blev på något sätt som att jag skulle vara den starka, och hon fick faktiskt en ganska otacksam roll i det där på något sätt.
För hur var den då?
Nej, men det var att vara lite svagare.
Ja.
Och det var, jag vet inte vad det kom av. Men
och varför fastnar man så då?
Jag vet inte. Det blir väl... Det blev så tydligt när vi fick barn också. Det var ju jobbigt och det var stökigt. Och det var den som... Jag tror att hon liksom var den som först sa jag orkar inte och lämnade över liksom till mig. Och då... Ja. Det kan vara en start på någonting.
Vad läskigt egentligen att saker kan bli så här ödesdigra. Mm. Att man gör vägval och sen så blir man kvar i det där.
Mm. Ja,
man skulle vilja att man ruskar om sina roller. För om man har en roll man inte trivs med, ja, då måste man nästan baxa sig ur den. För det blir också förödande för förhållandet sen då.
Absolut. Nej, men det tror jag är jätteviktigt. Jag tror man ska vara uppmärksam på det. Om man känner, vänta, nu är jag den här personen och jag vill inte vara den.
Mm.
Det går, tror jag, att göra någonting åt om man är ute hyfsat.
Men det är
snabbt. Svårt
i nära relationer eller i långvariga relationer.
Ja, ja.
Sånt, nu höjer jag fingret, för sånt pratade jag också om i Falun, förstår du? Min kära föreläsning.
Ja, det vill säga, jag vill höra den. Jag får inte höra den, så jag kommer ju säga en massa saker som du redan
bara
vet här. Ja.
Mm. Du, en sak som hände alldeles nyss, det var att din exfru har ju genomgått en liten operation.
Ja.
Och då tycker vi ju lite synd om henne. Och då sa jag nyss då till dig så här, ja, men du får ju curla henne lite nu då, sådär.
Mm.
Hon kände sig naturligtvis helt trött och sådär.
Mm.
Och då svarade du, ja, men hur curlar man sin exfru, sa du då.
Ja,
är det omöjligt att curla sin exfru?
Nej, det tror jag absolut inte. Det är nog inte omöjligt, men det blir ju svårt. Jag tycker att jag försöker göra det genom barnen, att de liksom manar på dem, nu får ni ta hand om mamma.
Ja.
Sen tycker jag tycker att det är, jag skulle nog vilja kunna göra det mer än vad jag kan på något sätt, för det handlar också om att det kanske inte är riktigt min uppgift. Hon har en ny kille som har den uppgiften. Sådär, jag bryr mig om. Men det är svårt att vara, att göra bra saker, liksom, att göra det där curling.
Ja. Ja, för jag tänker så här, måste det faktum att man har en ny kille utesluta att de som bryr sig om en, det vill säga även ens ex då, får man inte visa det då? Jag fattar ju komplikationen, men jag vill problematisera kring den.
Ja,
för jag
absolut
tycker att det är så synd.
Ja, nej, men att man bryr sig om, det är ju en sak, men det där... Om det hade varit du till exempel, så hade jag åkt hem till dig och jag hade kanske, vad vet jag, köpt goda saker eller försökt hjälpa dig på andra sätt och vara mer närvarande rent fysiskt. Och det kan vara lite svårt med just en sex, även om man skulle vilja, och det kanske inte skulle vara så himla smart heller att dåna in där. Åh, hur mår du?
Nej, jag vet inte. Ja, det, jag tycker att det är tråkigt att världen är sån. Att vi fortfarande har det så. Liksom. Ja, ja. Och framförallt en separation som har varit länge. Jag försöker leva mig in i det. Jag fattar ju precis som du säger.
Men ta det så här då istället. Mm. Att du har en manlig bekant som har råkat ut för någonting och inte mår så bra. Skulle du tjonga hem till dem fast hans fru där som du inte känner särskilt väl? Skulle du åka hem och liksom curla den här personen?
Nej, men det är ju också en skillnad. Det här är ju en person som man har otroligt nära sig.
Ja, jo, absolut. Men det kan ju vara som med vänner också. Jag bara tänker att det är inte bara för att det är ens
det måste ju inte vara så att man åker hem. Men du skulle kunna skicka blommor, du skulle kunna skicka en present. Eller liksom
det kan jag göra.
Gå förbi med hämtmat eller vad som helst.
Det kan jag absolut göra, det kanske jag ska göra.
Jag tycker det var bra då. Ja. Och jag menar, man kan ju också se till att barnen är med på den presenten.
Ja,
så
visst,
blir det lite mer avbladdat.
Precis, ja. Och det kan man också göra, jag tycker inte att i det här fallet det skulle vara fel att skicka med barnen någonting. Då säga så här, ta med det här till mamma. Det skulle jag tycka var.
Nej, men det är
de
bra.
De är så stora nu. Så att...
Ja. Okej, det är bra. Man kan curla sitt ex.
Ja, det var en rubrik. Man kan curla sitt ex.
Ja, för jag menar, det skulle ju lika gärna kunna vara så då att jag blir sur för att du curlar ditt ex. Jag tycker inte att jag skulle bli sur om du curlar ditt ex.
Nej, det tror jag inte heller. Och det är ju inte skälet till att jag inte gör det heller.
Nej,
faktiskt.
Det hoppas jag.
Vad sa du?
Det hoppas jag innerligt.
Ja, nej.
Ja, nu hade du någonting då som du skulle säga.
Ja, men jag har tänkt på det här. Vi har ju pratat jättemycket om skäl att skilja sig och sådär. Men en annan viktig sak som vi alltid har haft med oss, det är ju så här, hur skiljer man sig på ett bra sätt?
Ja.
Vad är, hur finns det liksom... Och jag har tänkt på så här, tre saker som jag tycker är viktiga för en konstruktiv separation just. Ja. När man väl har bestämt sig. Och jag tänkte testa dem på dig.
Okej.
Okay. Mm. Det är ord. Nej, det är inte bara ord. Men det första är faktiskt ödmjukhet.
Ja, hur menar du då?
Jag menar så här. Att, nej, men jag tror så här, ödmjukhet, jag tror att det är rätt ord. För att jag tycker att det är så jätteviktigt att när man går in i en separation så kan man hamna så lätt i den här stolthetsbevakandet och liksom positioneringen. Och den är inte bra för en konstruktiv separation. Man måste våga lyssna in, man måste våga liksom släppa på sin egen stolthet. Man måste våga vara ödmjuk helt enkelt inför hela situationen, inför den partnern man blir lämnad av eller lämnar.
Ja, det håller jag med om. Alltså, men det låter ju lite som att det är bra att vara bra. Liksom. Förstår du vad jag menar? Att den är så otroligt, det är ju det som är det svåra liksom. Mm.
Precis, exakt.
Ja, men hjälp oss då. Hur gör man då?
Ja, jag tror att man ska liksom, man får faktiskt lov att tänka på just att alltså ifrågasätta varför reagerar jag som jag gör nu. Är det min stolthet som får en liksom smäll? Är det att jag inte vågar släppa på det här? Är det att jag inte vågar liksom ge mig i den här fighten? Eller är det att jag inte vågar tänka mig in hur min motpart känner? Mm. Det tycker jag är en viktig... Det är klart att det är svårt. Det är klart att det kanske är den viktigaste punkten av allihopa. Mm. Men medvetenheten och att man vågar ifrågasätta sig själv, det är ju ödmjukhet, tycker jag.
Mm.
Ja.
Ja, jag kan vara med på det.
Ja, bra.
Ja. Okej, säg nästa då.
Ja, sen tror jag också att en annan viktig sak, det är att man har någon att prata med, alltså en bra samtalspartner. Det är också viktigt för en konstruktiv...
Du menar vid sidan om sin, den ja, man skiljer sig
ja,
från?
Ja. Ja, absolut vid sidan av. Därför att det kanske inte ens är så att den man separerar från ska vara en samtalspartner alls. Utan man behöver någon som är bra på det sättet att den helst liksom förstår båda sidor och känner båda två. Och dessutom vågar vara objektiv. Eller det kan man kanske inte vara helt hållet. Men vågar se båda sidorna och ifrågasätta båda sidorna.
Mm. Inte bara en som hejar på
när man
är låg. Liksom.
Ja, ja. Och jag tror just att för bägge parter egentligen, kanske mest för den som blir lämnad, så är det viktigt att prata och släppa ur sig sorg och ilska till någon annan än just den man är ledsen och ilsken på. Liksom.
Mm.
Det tror jag är en jätteviktig... Vad tror du?
Nej, men jag har inte rangordnat dem sådär, så, men jag håller med.
Ja, det var inte en rangordning heller, utan många fler punkter. Men, ja. Sen kommer en konstig punkt, men jag tror att den är viktig också, och det är fantasi.
Mm-hmm.
Därför att jag tror att det är det är också, det kanske sitter ihop med den första punkten, att man inte är låst vid att det, var, att det måste vara på ett speciellt sätt.
Mm.
Utan att det finns många lösningar på de problemen som dyker upp. Både för en själv, för barnen och för den liksom, relationen man lämnar. Man måste ha lite fantasi och tänka, just det, man kan göra så. Du pratar ofta om det här att man ska tänka utanför boxen. Och så här, man behöver inte bo på det sättet. Man behöver inte vara arg. Man behöver inte bla bla bla. Det är en massa saker som man faktiskt kan ha nytta av, att ha fantasi.
Och den går jag igång på allra mest av de här. För den är ändå liksom, ja, där kan man skapa någonting som faktiskt kan bli riktigt bra när man nu tror att det här ska bli eländigt.
Ja, precis.
Har du några exempel på när ni tänkte utanför boxen?
Ja, jag tycker att det var lite, jag vet inte om det var utanför boxen, men att vi fortsatte att ha lantstället kvar, att vi firade högtider ihop, även om vi var ganska liksom arga på varandra, så gjorde vi de där sakerna, för att det hade nog många sagt att, men så kan det väl inte göra, det är väl inte bra.
Mm.
Men det vågade vi göra i alla fall. Och sen tror jag att det handlar om detaljer som jag inte ens kommer ihåg, men att just våga tänka lite annorlunda om hur det var och hur man gjorde och hur vi var med barnen och vad de fick göra och inte göra. Att det, liksom, det,
alltså, ja. Jag tror också att anledningen till att vi fick en bra separation var just den grejen. Att vi inte gick på det vedertagna liksom. Utan att vi också då, vi firade jular och alla högtider ihop och att vi också gjorde så att vi växelbodde. Och ja, istället för barnen. Vad var det mer man gjorde? Ja, men vi gjorde ju saker. Vi gjorde väldigt mycket som om vi fortfarande var ihop.
Ja.
Och det kan ju folk tycka är skitkonstigt. Men vi var ju ihop i egenskap av föräldrar ihop. Liksom. Så vi betedde oss så.
Ja, nej, men jag tror att det också handlar om att man måste våga se på sina egna förutsättningar. Ja, vad kan vi göra?
Precis.
Måste vi göra som de andra eller kan vi göra
precis
på ett annat sätt?
Ja.
Okej, vi är jättemycket arga på varandra nu, men då kan vi göra det här i alla fall.
Ja.
Eller, vi är faktiskt bra vänner så vi behöver inte liksom, aldrig någonsin ses, utan vi kan göra saker upp.
Mm.
Och att, liksom, att det finns inte en mall, utan det är tänk fritt.
Och vi fortsatte äga saker ihop till exempel.
Mm.
Egentligen inga problem. Det går att skräddarsy utifrån just som du säger, de egna förutsättningarna.
Ja.
Så att man inte halkar in i någonting så att det blir lite sämre än det måste. Liksom.
Nej, precis. Ja, jag tänker att du kan få en uppgift till nästa gång att fundera ut 3 punkter för en konstruktiv situation.
Ja, det kan jag göra.
Ja, det blir din läxa.
Ja, det är bra. Du vet vad, jag läste i veckan, jag blev så jäkla förbannad egentligen, om mekanismerna som kan inträda när man blir våldtagen eller utsatt för ett våldsbrott till exempel. Nu tar våldtäkt då. Och den här artikeln beskrev då att det liksom finns ju 3 mekanismer i oss människor. Flight, fight eller freeze. Alltså man ska fly, fäkta eller spela död typ.
Ja.
Och det här freeze-grejen, alltså att man bara fryser och inte kan röra sig, den händer ganska ofta för människor som blir våldtagna. Och då blir jag så förbannad att man i domstolar hela tiden har ifrågasatt, varför gjorde du inte motstånd?
Ja,
alltså det är så förfärligt egentligen. Ja. Då blir det verkligen som dubbla övergrepp, att de inte är mer bildade än så. Liksom.
Men är det så att domstolarna tolkar det som att man
det är klart att en jurist som företräder den som är våldtäktsmannen eller anklagad för det frågar sig, han kanske inte visste att du inte ville, du gjorde ju inte motstånd. Det är klart att det kommer upp, men att det då ska viktas, det gör mig tokig. Jag hörde också förut en radiodokumentär om mamman, jag vet inte om du minns det, en pappa slängde ner ett litet barn i en damm, ett kraftverksdamm eller vad det var. Och hon berättade i den här dokumentären hur hon då hade sprungit efter och försökt att hindra honom, men att kroppen frös.
Ja.
Alltså att hon blev liggande i backen, såg honom gå iväg med barnet. Och hon testade då någonting som hennes gympalärare hade sagt. Nämligen att om man tokspänner kroppen Hon var så spänd så hon kunde inte röra sig. Men om man tog spänner kroppen då, så kan det vara lättare att slappna av efteråt. Och då provade hon det och kom loss ur sin frys liksom. Ja. Och kunde röra sig. Nu hjälpte inte det i det här fallet. Men jag tänker också, alltså det är ju helt otroligt vad kroppen ändå, ja, den gör så gott den kan. Den upplever
en stor... Men varför gör den så? Jag tror att den gör...
Det kanske till och med... nu gissar jag bara. Jaja. Här övergår vi till gissningar.
Gubb-googlar.
Ja, jag gubb-googlar. Mm. Nej, men att... Låt säga så här, när man träffar en björn. Man kan inte... När man är i skogen, man kan inte fly. Det är ingen idé att ge sig på den. Då återstår att spela död och det kan rädda en.
Ja.
Kroppen kanske feltolkar signalerna. Och även i det här, när man då blir våldtagen till exempel, det är det minst farliga man kan göra. Att slåss, alltså om man är under hot till exempel, försöka fly, jättefarligt, slåss, jättefarligt. Det här blir vad kroppen nu råder mig till. En beskrev till och med hur hon liksom, och det har jag också hört flera som är med om traumatiska händelser, att de liksom flyttar ut från sin egen kropp och iakttar det hela utifrån.
Det är också ett instinkt,
precis. Man flyttar ur det här händelsen. Jag kan inte vara i det här liksom.
Ja, alltså jag fattar ju mekanismen, och det är väl klart om man möter en björn så är det en sak, men om man blir utsatt för ett övergrepp eller liksom våld och sen får emot sig att man inte har gjort motstånd, det är
alltså ju... det är ju så otroligt, fy fan. Abitoki. Ja. Och det är för dålig kunskap. Liksom. Det ska ju inte ens vara ett argument. Eftersom det här visar sig vara ganska vanligt.
Ja, man tycker också att det där borde ju liksom, det borde man ju veta idag. Det borde ju psykologer kunna förklara för domstolen. Att det är klart att den här personen frös. Och, inte kunde
och det här någonting. Gör ju också att de som är utsatta ofta anklagar sig själv. Varför gjorde jag inte? Och så känner de liksom att min kropp fan svek mig. Varför gjorde jag ingenting? Men det är bra att veta att det är en sån mekanism. Ja. Vet du vad jag kom på i samband med det då? Bara som en egen tokig grej. Du vet, när man drömmer att man ska springa och fly, så är man ju helt seg. Man kommer ju ingen vart. Tänk om det är det.
Ja, det... Gud vad vi sitter och gissar. Men det kan man ju förstå, för det kan jag ju känna igen också, att man blir helt paralyserad.
Ja.
Man vill röra sig, men man kan inte.
Tänk om det är det som liksom, det är det man närmar sig i en fruktansvärd dröm. Liksom. Ja. Då får man känna hur det där är. Ja, det var en klassisk gubb-googling.
Ja.
Innan du ska ställa dina frågor till mig då, så ska vi ta ett lyssnarbrev.
Okay.
Som innehåller några ganska spännande frågor.
Mm.
Jag läser. Jag har kortat lite, men läser. Det är en kvinna som var i 40-årsåldern tror jag som skriver det här. Sen över ett år har jag regelbundet träffat en man för att älska, prata och äta lunchmiddag. Det lät ändå trevligt, vill jag bara säga. Vi är båda gifta sedan många år och haft relativt bra äktenskap med våra respektive. Båda har vi haft funderingar på att skilja oss, men tanken att sätta sig ensam i en liten lägenhet känns så mycket sämre än ett halvdant äktenskap. Han, hennes nya eller hennes älskare, har tråkigt sexliv och mitt liv är förstyrt av min mans vilja och vi hamnar ofta i konflikt. Jag ska säga direkt att de här båda två har barn också på varsitt håll. Min man vill inte skiljas, säger hon också inom parentes. När jag träffade min älskare öppnades en ny värld för oss båda. Jag fick mer omtanke och vi har helt obeskrivligt bra sex. Vid det här laget pratar vi nu också om allt. Vi vet dock inte om vi vill leva tillsammans, då vi gick in i förhållandet med utgångspunkt att inte skilja oss. Vi har starka känslor för varandra. Båda sa initialt att vi vill stanna hos våra respektive för att våra äktenskap inte är tillräckligt dåliga och att vi har barn som vi vill ska vara trygga. Och sen så hörs de dagligen och har liksom dubbelliv. Och hon tycker att det känns toppen ibland att ha två män. Men hon säger också så här. Jag inser att vi i längden sabbar våra äktenskap. Och vi lever ju inte efter våra värderingar överhuvudtaget. Och så berättar hon att de är överens med att de vill fortsätta träffas för att de får ut så mycket av det. Och sen så menar hon också att ju mer de här lär känna varandra, desto mer vet de ju också om de då är en matchning eller inte. Och andra sidan så lever de ju nu inte med några vardagsbekymmer, utan det är bara det här härliga.
Ja, precis.
Om han vill sluta, om han vill sluta ses, så tänker hon att hon ska försöka med sin man. Men och hon förstår samtidigt också att det liksom inte kommer att bli bättre så länge som hon satsar krutet utanför förhållandet. Och så avslutar hon så här. Jag vill inte försvara vårt beteende, men tycker ändå att man inte ska döma otrohet så hårt. Jag tror alltid att man saknar något om man är otrogen, men kanske det går att hitta tillbaka. Eller så är det ett sätt att inse att man faktiskt tappat känslorna för sin partner.
Mm.
Och sen vill hon gärna höra andras erfarenhet av det här, och det tycker jag också skulle vara spännande.
Ja.
Men, och sen så säger hon, och det är ju väldigt provocerande för många om man lämnar sin man för att man har träffat en ny. Jag är dessutom en bit yngre än min älskare, så för hans del kommer han att bli syndabocken som lämnade fru och barn för en yngre.
Mm.
Och det här vill hon höra oss resonera om.
Ja.
Hur vi ser på det och ja, just det här kring döma och så. Jag har spaltat ner det som i några frågor. Ja. Jag börjar med en.
Ja.
Att någon lämnar för en ny, är det provocerande? Mer provocerande än annat, andra skäl att lämna?
Ja, det tror jag absolut att det är mer provocerande. Eller det blir liksom, det blir två saker på en gång. Det ena är du lämnar mig, och det andra är du har till och med träffat en ny. Du lämnar mig för någon annan. Det blir två saker att hantera för
Det framstår som lite mer egoistiskt. Man kan inte dra på sig en offerkofta samtidigt lämnar en ny.
Nej, och man är inte lika fin heller. Som liksom,
nej. Jag går ju inte med på att det skulle vara sämre, ett sämre skäl att lämna någon för att man har hittat en ny.
Nej, det tycker inte jag heller. Det
är väl ett fullgott skäl?
Ja, visst. Men man kan ju förstå att det är på det sättet. Och sen också att det är...
Ja, det blir en dubbel sorg för den lämnade. Ja, för det gör ondare kanske. Ja.
Och det kanske också är svårare att förklara för barnen att liksom... Att man byter ut deras mamma mot en annan. För det är så de kommer uppleva det. Jag tror att det där är liksom... Det är någonting som är... sämre, folk upplever det som sämre.
Ja, men det är nästan bara en symbol. För jag menar att om någon lämnar en för en ny, så kan det ju ändå vara för att den man lämnar har betett sig riktigt illa.
Ja, absolut, visst.
Så det säger egentligen ingenting. Men jag förstår synen. Okej, nästa fråga egentligen då. Att någon träffar en som är yngre, är det en grej som man kan få emot sig?
Ja, jag tror att det är svårare för, eller det är svårt för kvinnor, därför att jag tror, nu googlar jag kanske, jag vet inte, men jag kan tänka mig att man liksom känner sig, nej, det kanske är samma, både likadant för män och kvinnor. Den som ens partner träffar som ny.
Nej, vänta, nu var det så svårt.
Ja, okej, det var svårt. Ja, men jag menar så här, om man blir ratad, om man blir liksom ersatt av någon annan som dessutom är yngre, så känner man sig, har man dög inte, jag är förbrukad, jag är liksom förstår du? Så här, du höll på med mig tills du tyckte att jag blev för gammal, och sen tog du någon ny som
är yngre. Är det så? Eller kan man ha andra skäl till att välja någon annan och så råkade den vara yngre?
Vad ska man göra då? Man blir kär i någon som är yngre? Ja, det är ju...
Ja, i ett par så kommer ju en sannolikt att vara lite yngre. Ja. Men det är klart, det finns ju en tradition liksom, där äldre män då byter ut sin fru när hon inte längre är fräsch mot en ny, för att de kunde göra det och för att frun också var underordnad och beroende. Hon kanske annars hade lämnat honom för att han inte var så härlig. Liksom. Men nu, jag tycker att man ser ju ändå nu att det är fler kvinnor som väljer yngre män.
Ja, och det tror jag med, och det tror jag är bra, och det är väl också ett tecken på att man liksom, tiden förändras och...
Så man kan ju påminna dig och andra om då att det kan ju finnas någon yngre man som vill ha en.
Ja, det är jag fullt medveten om, jag förstår det. Men sen tycker jag det är en annan sak i det också, det är det att det beror på hur mycket yngre, om du är 50 och träffar någon som är 20, då kan jag ju tycka att rätt åt det, för det där kan bli svårt att hantera.
Det blir som ens barn.
Ja, men det är som ens barn. Och hur ska man kunna... Jag tycker det är jättesvårt att ha samma referenser och leva ihop och liksom ha ett roligt förhållande med någon som känns som ens barn.
Ja, alltså 10 år.
Ja, och det är väl inte så konstigt.
Nej, det tycker inte jag heller är konstigt.
Och sen kan det ju... Sen tror jag också att... Jag vet inte om det är så att man har liksom preferenser. Jag har ju aldrig varit tillsammans med någon som är särskilt mycket yngre än jag.
Nej.
Faktiskt. Överhuvudtaget. Jag är inte så intresserad.
Nej.
Du är lite
allt kan ändra sig.
Ja, allt kan ändra sig.
Du, den här då. Hur ser du på den här frågan? Just nu så lever de i det här härliga. De bara lunchar och älskar och äter middagar. Och liksom så här, inga problem har de som behöver lösas.
Mm.
Om de skulle bli ett etablerat par, tror du trasslet börjar?
Det är jag inte säker på. Det är väl, hon skrev ju också att de fick liksom tid på sig att testa varandra och se om det var en match. Och det Det är väl jättebra. Sen är det klart, sen tror jag absolut att det kommer dyka upp saker om de skulle välja att flytta ihop eller leva ihop på något sätt. Kan jag rekommendera att inte leva ihop, inte bo ihop. Eller inte, men det vet man ju inte. Det, alltså, jag tycker ju samtidigt att det är väl jättebra att testa ett förhållande.
Jaha, där är du nu, så där har du aldrig resonerat förut.
Ja, men nu blundar ihop saker, tror jag.
Jaha.
Därför att man testar ett förhållande,
ja.
Det tycker jag är bra, att man inte rusar rakt in i någonting. Men nu tänkte du så här, nu tycker han att det är okej att man är otrogen.
Ja, du säger ju, du är så jämnt, du är så, man ska alltid säga.
Ja, just det, men det är en annan fråga. För nu pratar
ja, men
du,
nu, det, här, det ingår väl i den här?
Ja, men då vill jag säga så här, för det tänker jag på när jag hör det där också, att jag tycker egentligen inte att själva otroheten är fel i sig. Liksom. Det är ju inte fel att hon är gift med någon och ligger med någon annan. Det kan man väl få göra,
tycker
jag. Vänta. Det jag tycker är felet i det, om det nu är ett fel, det är att inte den här mannen som hon har vet om det. Det tycker jag är ett, där tycker jag är
det. Men det har ju hon gjort avvägningen, att i så fall skulle det här inte kunna fortsätta.
Nej.
Hon skulle då inte kunna stå liksom med de båda kvar. Liksom.
Nej, och det är där jag tycker, för att den här mannen då, han,
vilken man?
Den som hon är gift med, han har ju inte riktigt valt den här situationen, och han blir lite förd bakom ljuset på ett sätt som han kanske inte kommer tycka är så roligt den dagen han får reda på det.
Nej.
Eller om han skulle få reda på det. Och det tycker jag är, det skulle jag kunna kalla för en slags svek eller en slags lurendrejeri. Mm. Och det är hon ju inne på det själv lite grann också, att hon tycker att hon lever inte efter sina värderingar.
Nej, precis.
Sen, jag ska inte skicka henne till helvetet för det där, men jag tycker att det är där bristen är, inte
fast
att ligga
du,
med någon annan.
För en gångs skull så skickar du inte en upprepat otrogen människa till helvetet. Du, hur är din hållning här nu?
Nej, men jag tror att du har missuppfattat det. Det är ju inte, jag skickar aldrig någon till helvetet.
Nej,
för att den är otrogen. Men jag tycker att det felet man gör, det är att man... Att
ja,
man liksom,
och det är ju det fel hon gör.
Ja.
Det är ju det som är otrohet.
Ja, det är absolut. Men det är inte,
det här är upprepad otrohet.
Ja.
Och du tycker att den är okej.
Okay. Återigen, felet är inte att hon ligger med någon annan.
Nej,
felet är att hon inte berättar det. Ja.
Mm.
Så.
Nu vill jag att vi ska inte prata mer om det här.
Jo,
absolut. Ja, så nu stänger vi den butiken. Så,
nej,
det var klart.
Absolut inte.
Nej, men jag vill då, eftersom jag liksom... Vad är det? Nej, men jag tänker att, för frågan är ju liksom, hon menar så här, hur hårt ska man döma otrohet? Och jag kan tycka, jag tycker ju också att man ska vara ärlig naturligtvis, men ibland, nu kanske de här har gått lite väl långt, det kan inte jag bedöma, men ibland kan det finnas ett slags ansvarstagande om man har familj och framförallt barn, i att inte rusa iväg och göra slut eller säga till sin partner att jag är kär i en annan. Det kan ju vara så att den här förälskelsen skulle ha kunnat lagt sig. Och då hade de båda två kunnat gå tillbaka till sitt, ingen skada skedd, familjerna intakta.
Mm.
Det var en fling, den gick över. Så på ett sätt så tycker jag att det finns något rationellt i att göra på det här sättet.
Mm.
Nu har de här kanske fastnat i det här.
Ja.
Och ska spådamen Marit säga
ja.
Sitt. Så tror jag att det kommer att bli de här två.
Åh, oh, vad spännande.
Ja, men det kan nästan inte bli. Jag kan inte se att det måste hända någonting ganska stort i så fall. Om de här två som tycker så mycket om varann. Och har så mycket gemensamt. Det uppstår ju också band när man är så här intim med varandra.
Absolut, men man kan ju också säga att så kan det ju bli. Det kanske inte blir de två, men jag tror att någon av dem, eller kanske till och med båda två, kommer separera från de förhållanden de har nu. Det kan jag tro.
Ja, det där vet vi ingenting om såklart. Men det är spännande att tänka kring.
Ja.
För att när det har gått så där långt. Och ja, hur... Alltså så här, det är en ohållbar situation över tid. Det kan inte fortsätta, det kommer att komma fram, någonting kommer att hända. Och det kanske är bättre att liksom föregripa det något sätt.
Ett
beslut kommer att behöva, liksom, det måste bli ett beslut. För annars lever de ju samtidigt då djupt omoraliskt. Mm. Om de inte har moralen att det här är okej, för då är det ju en annan sak. Så kan det också vara.
Frågan
är bara vad deras liksom överenskommelse med sina respektive är.
Ja. Men det är ju en känslomässig fråga och det är en moralisk fråga. Sen är det också en rent praktisk fråga. Om det nu skulle vara så att de fortsätter på det här sättet, whoops, en vacker dag så kommer det fram till
precis.
Hennes man.
Precis.
Då kan man ju säga att det blir nog en dålig separation, apropå liksom hur man gör en konstruktiv separation. Hade man varit snabb istället och sagt att vet du vad, det här håller på att hända. då hade man kanske fått en bättre separation.
Ja.
Så kan man ju ändå säga.
Så kan det vara.
Mm. Men det är inte alltid så lätt att vara så klok.
Och
vara
och
så,
vår lyssnare får mycket gärna skriva in och berätta hur det här går. För det här är, det är liksom en tuff situation. Och det är 4 människor inblandade och barn. Ja. Det är liksom en stor och ansvarsfylld lek på sätt och vis. Ja. Vilket de naturligtvis plågas av också. Att göra det här så rätt som möjligt.
Ja, självklart.
Det kan så att säga, och det är det som är så jobbigt med kärlek. Ibland så kan det inte bli helt rätt. Bara det att de är kära i varandra eller gillar varandra är fel, liksom, per definition.
Ja.
Men det är inte lätt. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu kommer en ny programpunkt.
Det ser jag fram emot.
Ja, den heter Magnus ställer frågor till Marit.
Okej.
Helt out of the blue. Nej, men det här är faktiskt någonting som jag tänker på själv väldigt ofta också. Mm. Jag vet inte om du tänker på det eller om det, du kanske inte ens har svar på det, men jag vill fråga i alla fall.
Mm.
Och det är flera frågor.
Yep.
Batteri av frågor. Nej, men det första är så här, jag tänker på, kan du svara på vilka goda sidor du har liksom tagit efter från din mamma?
Vilka
är de bra
sidorna
som du känner att så det här är jag glad för att mamma,
okay,
att hon var sån och jag blev på det sättet?
Jag har fattat det först på senare år att jag har tagit efter henne jättemycket.
Ja.
Jag vet inte om någon annan än jag skulle säga att de är goda, men hon var sjukt mycket rättvisa människa. Hon tålde inte orättvisor. Hon hade lite orättvisor omkring sig, inte så lite heller. Det har präglat mig, så jag är också väldigt mycket rättvisa människa. Hon var ju också, det innebar ju också att hon egentligen var bara praktiserande feminist, så att säga. Sen levde hon i en tid där det var, alltså hon var en kontorstant. Men hon var lite ovanlig för att vara en kontorstant, för hon tog inte så mycket skit.
Okay.
Hon trätte emot.
Ja. Hon?
Hon bråkade emot.
Ja. Ja. Mm.
Hon var envis. Det här är bara dåliga egenskaper i dina ögon. Hon var envis.
Ja,
och
nej.
Stark.
Ja.
Lite så här egensinnig.
Ja.
Ja. Jag tog de egenskaperna.
Ja, nej, det är bra.
Här sitter vi nu.
Ja. Jag kände ju inte din mamma. Jag träffade henne ett par
precis.
Gånger. Men, men och vilka dåliga sidor tycker du att du har tagit efter då?
Från mamma?
Ja.
Man får munsår när man är trött. Ja, men, nej.
Det är inte en sida, det är en genetisk.
Ja. Det är det här då. Det är det här du hör, att man inte kommer på dem. Men först ska jag komma, för, nu ska jag först komma på en dålig sida som min mamma hade, och så ska jag se om hon, om
du
jag.
Har den också, ja.
När man så här, det var en dålig sida hon hade, men jag vet inte om jag tagit efter den så mycket. Hon fräste och liksom, hon var väldigt humörig. Hon fräste väldigt mycket åt oss unga. Hon var jämt trött och lite förbannad. Och så kunde jag vara när barnen var små och klockan blev efter 9 typ, för då var jag så jäkla trött.
Ja.
Men jag var bättre än hon på att hantera det, det måste jag säga. För då kunde jag åtminstone säga det. Det här är för allt, liksom. Mm. Ja, och sen tyckte hon väldigt illa om att städa. Då var hon alltid förbannad, och det är ju jag också. Det är en
men tycker
dålig
du det är en
sida.
Dålig sida då?
Att man är förbannad när man städar, ja. Mm. Ja. Ja, det tycker jag nog. Så. För alla människor kanske måste städa ibland. Mm. Jag är ingen bra på sånt här.
Det kan komma sida sen också.
Precis, jag tror inte hon var så bra på sånt här heller.
Nej. Men för att fråga en annan sak då, som jag tycker kanske är ännu mer intressant.
Mm.
Och det är hur, vad från dina föräldrars relation, alltså deras parrelation, har du tagit med dig in i dina egna relationer?
Mm. Då var ju det... Nu, jag skulle räkna att ditt och mitt förhållande är mitt tredje eller fjärde långa förhållanden.
Mm.
Så att nu har det gått över. Så att du slipper det. Men i mina första längre förhållanden så tog jag med mig att man grälar. Man grälar om, alltså det är vardagsmat. Ja. Man säger tråkiga saker till varann och bråkar. Det är liksom ett normalläge.
Och det gjorde dina föräldrar?
Ja, det tycker jag att de gjorde. Åtminstone så upplevde jag det så som barn. Man kan förstora sånt där som barn också, tror jag. Men jo, men det fanns nog grundkonflikter där liksom. Som,
men bara så jag förstår, menar du det här att man grälar, det kan ju finnas fog för liksom. Men menar du att man tillåter sig att slänga ifrån sig liksom onödiga...
Ja, tråkig ton.
En tråkig ton, just
det. Det är så fånigt ord, tråkig ton. Men,
jag tycker det är en väldigt bra beskrivning som många människor, många par har. Man har en tråkig ton.
Det var liksom inte ett upp och kök. Nej, de var vänliga mot varandra. Ja. Då var det som att det liksom var söndag på något vis. Om de sa något rart till varandra. Liksom. Då var det som att...
Så det fanns inte mycket liksom. Kärleksbetygelse?
Nej,
mycket...
det gjorde det inte.
Ja, okay.
Det gjorde det inte.
Nej. Är det något mer? Nej, absolut inte. Nej. Jag ser ju inte det. Och det är precis som du säger. Det kanske var så förut. Men jag har svårt, när du berättar om dina föräldrar så är det svårt att säga att du skulle ha vuxit upp med det. För du har väldigt lite av det i dig nu, kan jag tycka.
Ja, men jag tycker att jag hade det liksom.
Något mer?
Något dåligt som jag, eller något som de har präglat mig. Nej, jag kan inte riktigt se det. Ja, jämlikhetsgrejen förstås. För pappa, han var ju sjuk. Ja. Och mamma var den som gick till jobbet och jobbade. Det tror jag satte sig i mig, att en man sköter hem.
Okej, och det kanske var bra.
Det är klart.
Ja, det var bra. Det var...
Ingår det i den här leken att jag ska fråga dig samma sak nu?
Nej. Jo, det kan det ingå om
Nej, men
du
jag
vill.
Kan ta nästa, jag kan ta nästa gång istället.
Kan
du, är det nu då som du ska ge goda råd?
Ja, vet
dagens
du vad?
Goda råd? Ja.
Det känns ju som att jag har pratat oändligt mycket jämfört med hur det brukar vara när du orerar och håller låda i. Liksom.
Känns inte det härligt då?
Jag tycker att det är nästan så att vi får många mejl med folk som säger, gud vad hon pratar med.
Nej, det får vi inte alls. Nu kommer att...
Ja, men då är mitt råd är faktiskt, och det har också med mitt ex att göra, hennes sjukdom, för hon sa en sån bra grej. Hon är inte den som är ute och så här, liksom, lägger ut saker på Facebook hela tiden, och så här, hon är ute ibland liksom. Men nu när hon då skulle opereras så berättade hon att det var också så här, det kom precis när hon jobbar som lärare, hon skulle ha lov.
Ja.
Och tyckte så här, äntligen lov, och så kom det här då ganska akut. Då la hon ut en bild på sig själv typ i sjukhussängen så här, bara jäklar nu mitt i lovet.
Ja.
Och fick så enormt mycket folk som då kommenterade och tyckte någonting. Och det sa hon så här, hon upplevde det som var skönt. Och det var lite det hon ville.
Ja.
Och rådet är då att var inte blyg när du tycker synd om dig själv. Utan använd de kanaler du har. För det är helt okej. Okay, liksom.
För att man ska få en boost menar du?
Ja, jag tycker det. För att det är liksom omkring att tycka synd om sig själv. För att när sådana här saker händer, det är ju det tråkigaste som finns. Och om man kan använda, ring upp någon om man inte har sociala medier, men det bästa är att lägga ut på Instagram eller Facebook och säga, kolla vilken skit jag hamnat i.
Ja.
Och så får man det här.
För det gjorde henne gott.
Ja, det gjorde henne gott.
Ja.
Och
att se att det finns människor som bryr sig om en.
Ja,
liksom.
Och om jag ska gå på något väldigt allvarligt med det också.
Mm.
Så jag vet inte om du kommer ihåg den här, det skedde ett mord i Arboga för flera år sedan. En mamma vars barn, hon fick sina barn, de blev ihjälslagna och hon blev misshandlad. Och jag såg nyligen en intervju med henne och frågade så här, hur överlevde du? Hur kunde du ta dig igenom det här på ett så starkt sätt? Och då sa hon också att ja, men jag fick så mycket medkänsla ifrån mina vänner och från hela Sverige som hon upplevde det.
Ja.
Och det var så oerhört viktigt för henne för att liksom kunna känna att livet var värt att
för
leva.
För att reparera sig
faktiskt,
liksom.
Att man får, ja, pepp låter så löjligt, men man får medkänsla. Det, ja, det behövs, man behöver det. Och man kan faktiskt be om det ibland också. Det var, ja, mitt råd egentligen.
Men det är väl jättebra att man ber om det, ja. För alla de här människorna som då vill bry sig om din exfru. Alltså hon har ju inte kontakt med dem. Så där är ju sociala medier bra naturligtvis. Då strömmar det emot den liksom.
Ja, precis. Och det är ju liksom, precis som du säger, de hade inte vetat om det annars. Men,
nej,
du visst, nu fick,
men det är
de
ju lite
det,
som att sluta på ett jobb. Åh, vad ledsna de är när man ska sluta. Och vad mycket presenter man får. Och, men i vardag så var det väl ingen som... Ja, alltså, nej, det där snappar man ju inte, nej, i vardagen.
Man saknar inte kon för en bås.
Nej, precis.
Nej, men absolut, så är det ju. Och det, jag tycker att man har rätt att väsnas ibland. Man har rätt att liksom...
Mm. Det är det du har gjort idag, Magnus, ska du säga.
Ja, kanske att jag har fått en syl i vädret för en gångs skull.
Okej. Okay. Ja, men det är bra.
Ja.
Jag kanske ska väsnas någon gång.
Ja, det får du.
Eller jag menar så här på sociala medier.
Ja.
Jag har lite svårt för att liksom säga någonting som helst om det skulle vara synd om mig.
Ja, absolut. Jag har också det. Jag brukar inte heller vara ute på det sättet. Men man kan ändå tänka på att det kan vara... Det,
precis.
Har man då rätt att göra ibland.
Ja, ingår i konceptet att man kan vara svag.
Exakt, så är det.
Mm.
Jag kan ju tycka att det är du som får avsluta det här nu, eftersom jag har pratat så mycket.
Nej, men då vill jag bara säga att om en vecka är vi tillbaka. Och vi vill gärna att ni skriver in och berättar och tycker till.
Jag måste säga en sak.
Gör det.
Den här månaden kom vi över 100 000 lyssnare och det måste vi verkligen säga stort tack
ja,
för.
Ja, på en enda helt månad, 100 000 lyssningar.
Ja.
Podden växer, det är fler och fler som liksom börjar våga prata om det och lyssna på det.
Just det.
Ja, tack snälla lyssnare.
Tack.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.